Alltså jag åt ju mindre på de där 2 veckorna än det vad man kan lägga på en halv hård macka.
Mm. Mitt namn är Staffan Gustafsson. Välkommen till Utforskarvården med Dr. Mikael. Och mitt emot mig sitter han. Han som får det där svåra och komplicerade att bli lätt att förstå. Och han som utbildar oss svenskar om hur egentligen vårdsystemet fungerar. Min favoritläkare. Varmt välkommen Dr. Mikael.
Tack så mycket, kul att vara här.
Du, hur har sommaren varit?
Sommaren har varit rätt så arbetsam. Det har varit mycket jobb och inte speciellt mycket semester. Det har liksom öde öar har varit på tapeten, kan jag säga, rätt mycket. Dels min semesterö som har varit ganska öde, och sen en annan inspelning som jag har varit på som blir en tv-produktion nu i höst.
Ja, vad spännande.
Ja, det är det riktigt, och där finns det mycket medicin och mycket fysiologi att prata om.
Ja, men det måste vi återkomma till. Men ska vi enas om att det är höst nu då och dags att kavla upp armarna och köra igång säsong 2?
Absolut.
Härligt. Det första ämnet som jag tänkte att vi skulle prata om idag är inget mindre än ämnesomsättning. Och du nämnde ju att jag har varit på en öde ö där i Centralamerika.
Ja, utanför Panama. Så i Stilla havet, på en verkligt öde ö där det inte finns någonting stort att äta.
Härligt. Så kan man säga att du har varit med i svält-tv?
Det kan man verkligen säga. Det har ju varit totalsvält.
Ja.
Och det är väldigt speciellt. Och man beter sig inte alltid som man tror man ska göra. Så det finns många aspekter. Det finns den mentala biten. Det finns den rent fysiologiska biten. Och det finns sjukdomsbiten för de som inte klarar det här.
Okej, spännande. Och det här kommer vi kunna se mer av på tv i hösten.
Absolut, ja, i senhösten.
Ja, vad härligt. Men du, om vi går åt till ämnet då, ämnesomsättning. Nu när du utsatte dig för det här med väldigt lite kost under en viss period. Förresten, hur länge var du där? Hur länge spelade ni in?
3 veckor.
Okej.
Okay. Och så att det var väl lite ojämnt fördelning på maten, men totalsvält i 2.
Och vad händer då egentligen i kroppen när man börjar svälta?
Väldigt mycket. Det kan vi ha en föreläsning om, föreläsningsserie hela hösten med 5 timmar om dagen.
Så ja, men om du ska göra liksom axplocken nu då, guldklimparna, liksom, ja, det största.
Okej, okay, jag kan korta ner den här månadsutbildningen då till 10 sekunder. Så är det så att vi bränner glykogen första dagen, och så börjar vi bränna fett och proteiner. Och efter 2,5 dag så är det ungefär lika mycket, och efter 5 dagar så går vi bara på ketonkroppar. Det är nedbrytningsprodukter av fett, kan man säga, som hjärnan behöver för att fungera överhuvudtaget.
Är det då man går runt och luktar aceton? Ja,
precis, aceton är en ketonkropp.
Aha.
Och det finns 2 till, acetoacetat och betahydroxat, smörsyra helt enkelt.
Men jag vet inte om det här stämmer, men hur länge klarar man det här? Det kom från när jag låg i lumpen, då fanns det någonting att man klarar sig, vad är det nu, 2 veckor utan mat och 2 dagar utan vatten, eller vad nu kan det. Ungefär, hur länge klarar kroppen att gå på svält?
Det du söker, som jag tänker.
Ja, det är 4-4-4 eller 2-2-2 av, ja, olika saker.
Ja, då tar jag 3-3-3 då.
Okay.
3 minuter utan syre ungefär, men man kan klara sig lite längre.
Ja.
Och sen så har man då 3 dagar utan vatten. Man kan klara sig längre. Men, och sen så en del säger 3 veckor, en del säger 3 månader. Det beror på vitamintillskott man har. 3 månader på de energireserver man har. Den stora energireserven är ju fett, men vi bryter ju ner proteinmuskler alltså också redan från andra dagen. Men sen så växlar man upp till kroppen, är ju den bästa energikällan är fett, som innehåller mer än dubbelt så mycket energi som socker.
Mm.
Och glykogen, när man pratar, är det socker jag pratar om. Glykogen är ju den snabba energin. Som räcker i kanske ett dygn, ett halvt till ett dygn, beroende på, finns lagrat i lever och i muskler.
Men du, när du var under sån här extrem svält, hur påverkades du, och framförallt liksom, hur påverkas hjärnan när man är under svält?
Ja, den är det.
Och du såg hamburgare överallt?
Nej, eller? Inte alls. Det är lite olika. Men hungerkänslorna tycker jag inte var ett problem alls.
Okej.
Okay. Utan man är hungrig i 3 dagar, sen går det där över. Så det är inte alls, men vi hade
var
inte,
det samma för alla deltagare eller?
Inte riktigt. Nej. En del går ju, kan ju inte någonting annat än bara prata om måltider hela tiden. Dessutom hade vi två kockar med på den här utmaningen som, och det är ju lite speciellt när man, de var ju ansvariga för köket, men det fanns ju ingen mat, så det var ju...
Blev det inte raw food? Det är väl i ropet
ja,
nu?
Ja, det vart ingenting. Det vart kokt vatten med någon, lite bär till, som blev någon form av te. Okay. Som innehåller 1 kilokalori per 10 liter.
Men vad händer egentligen i hjärnan då när man är under svält?
Man blir lite, som amerikanerna säger, slow cerebrated. Man blir lite långsam. Mm. Och man säger att där borta har jag ju lagt grejerna, ja. Jaha, men då går jag och hämtar dem. Och sen funderar du en stund och sen går du och hämtar dem. I vanliga fall har du gått dit och tagit dem. Inte liksom, men hjärnan blir lite segare. Det där rättar till sig, men det tar... Det tar några veckor. Det börjar rätt tidigt. Sen är det individuellt då.
Mm.
Hur pass mycket... hur lång tid det tar. Mm. Men man går huvudsakligen då... I slutet på den här perioden så går man ju på fettförbränning och lite proteinförbränning.
Mm. Och vad hände med din kropp?
Ja, jag gick ner 8 kilo. Och då är det ju så att glykogen binder ungefär 3 gånger så mycket vatten. Och det är det där... För man varierar så mycket och det är där folk har lite svårt.
Och vad är glykogen då? Så
att det är bara... återigen, det är lagrade kolhydrater, lagrat socker, fast det är en längre kedja av sockermolekyler.
Mm.
Och då binder det här vatten. Så om man har 500 gram glykogen i sig, 500, 1 gram innehåller 4 kilokalorier, det är ungefär 2000, räcker en dag knappt.
Mm.
Då binder det också 1,5 liter vatten.
Mm-hmm.
Så det kissar man ju ur, så att man väger ju mindre efter ett dygn, så väger man kanske 1 till 2 kilo mindre, men det går man ju upp om man skulle fått mat.
Mm.
Men det där jämnar liksom ut sig, så att, det gör, och då har man ju inte förbränt något fett nästan alls i det första dygnet då.
Nej.
Så att det är ju, den här förklaringen är ju varför med jojobantning och man väger sig si och man väger så och snabba variationer i kroppsvikt. Alltså folk som väger sig väldigt ofta flera gånger om dagen. Snabba variationer i vikt är alltid vätskeförluster eller vätsketillförsel.
Mm.
Principiellt sett så kan man säga det är vätska ut eller vätska in.
Och nu kommer vi lite av ämnet här. Men så att, ska man gå ner i vikt, det är mer en livsstilsförändring man ska göra.
Så mycket
än att...
bättre. För att ja. Om man går ner som jag gör, så hade man ju, då har man ju gjort sig av med kolhydrater och vatten. Så principiellt sett efter ett dygn så är du fetare. Du har alltså en högre procent fetthalt än vad du hade innan.
Jag fattar.
Men du börjar, det blir ju en kaloriskuld, så det är klart att du kommer så småningom gå ner. Men det är inget bra det finns väldigt många intressanta förändringar också som äger rum här. Till exempel nedreglering. Kroppen är ju smart.
Mm.
Alltså principiellt sett, vi är byggda för periodisk fasta. Kanske inte så långa totalperioder som 2, 3, 4 veckor av total svält, men det blev ju så ibland.
Mm.
Men då går det åt proteiner och det går åt muskler och sen så tar det längre tid att bygga upp dem. Så det känner jag på mig själv att jag har varit hemma nu i 3 veckor och börjat komma igång på gymmet och jag är ju så fantastiskt svag.
Mm.
Jag är inte i närheten, jag ligger på kanske 80% av det och nu har jag en lång väg tillbaka. Så det är inte det tar tid att bygga upp, att producera proteiner, att lägga på sig fett. Och glykogen går ganska fort.
Mm. Och det å andra sidan evolutionsmässigt så var det inte så länge sedan vi inte hade, alltså vi bodde i grottor.
Nej,
fanns det inga kylskåp eller McDonald's?
Nej, verkligen, alltså det är ett par 100 000 år sedan och då levde vi på savannen och satt under ett träd i en liten grupp på 30-40 stycken och så satt vi och så jagade vi 2-3 timmar om dagen ungefär. Mm. Men det här är lite roligt för att när man tänker på det här så kan man då kolla på de olika arterna och då ställa sig lite lustiga frågor. Mm-hmm. Och då ställer jag det till dig här.
Okay.
Och då frågar jag så här.
Annars brukar jag ställa frågor till dig. Men
ja,
det här,
men det måste jag göra. Kan du springa i kappen antilop? Svara.
Spontant nej.
Nej. Kan du gå i kappen antilop?
Ja.
Hur kommer det sig?
Därför då skrämmer den inte, tror jag. Det är att inbilla mig att det kanske kommer närmare.
Tänk energireserv.
Ah, vi kan gå längre alltså.
Ja, den hoppar iväg 1 kilometer. Ja. Då går du efter den.
Mm.
Då hoppar den 1,5 kilometer för den börjar bli trött.
Mm.
Och sen hoppar den 1,5 kilometer fort som fasen och då går. Och så gjorde man då på det, alltså för hundratusentals år. Vi kan principiellt sett gå i kapp vilket djur som helst. Varg, lite svårt, nu käkar vi inte varg, men de är rätt bra på att gå långt.
Mm.
Och det finns några till sådär. Fåglar av andra skäl, de kan ju gömma sig. Eller mm. Men principiellt sett, vad det gäller däggdjur, så är vi fantastiska. Och det här är också lite lustigt när man, och intressant i alla fall när det pratas olika dietformer. Vilken ska man ha? Ja, grejen är att om det nu är så att du ska förbättra din livsstil, du tycker att du ska gå ner i vikt, vilket inte alls är givet.
Mm.
Nu tar jag det för givet att alla människor ska gå ner i vikt. Det är absolut inte så, men väldigt många ska det.
Mm.
75% av amerikanerna är överviktiga eller feta.
Och Sverige är väl där snart också?
Ja, precis. Vi är snart där, men det är stor skillnad på flygplatsen på JFK och på Dorlyt sen Frankrike. Jag har slagits av det här faktumet, eller fenomenet, när man flyger från Europa till USA. Hur enormt stor skillnad det är på människor, hur de ser ut.
Mm.
Åter till ordningen här. Så, så att grejen är ju att periodiskt fasta är det vi är gjorda för.
Mm.
Det är inte givet att det är det bästa sättet att göra en livsstilsförändring. Men det var det som vi var utsattes för.
Och då Kör du det själv?
Jag är inte så orolig för att... Jag bryter lite som praxis och är ju lite tuffare så här och säger, ja, men frukost är viktigaste målet. Det, jag kan vara helt utan.
Mm.
Alltså i mitt yrke som akutläkare så blir jag så intensiv så att jag får ett adrenalinpåslag. Jag får de sockermolekyler jag behöver för att lösa ett problem. Nu sitter jag inte och säger att strunta i frukosten, men man kan hoppa över en måltid. Det är inga problem, det är vi gjorda för, förutsatt att vi är friska nu då.
Mm.
Är du sjuk så då kommer en annan historia. Men vi kan väl prata också om ämnesomsättningen, den vanligaste folksjukdomen, hypotyreos. Underfunktion av sköldkörteln, som är en jättestor grej som är intimt i kontakt med just fenomenet ämnesomsättning.
Nej, men det där har jag märkt på mig själv. Jag gillar ju mat.
Ja.
Och börjar komma lite till åren så man får tänka lite på vikten.
Ja.
Men jag kör ju ingen frukost på vardagar.
Nej.
Det funkar superbra för mig.
Ja.
Men det finns ingen annan tanke än att men det, då mår jag bra. Det funkar bra då.
Ja, just det. Jag har en liten annan. Nu är inte jag det smalaste man kan tänka sig. Men jag har, det finns också, det är lite lustigt. Vi kan föra in små korn av kända saker. Något salta saker har vi svårare att sluta äta.
Jaha.
Till exempel... Det är förklaringen till varför du chipspåsen, du tar chips och så tycker du det var gott. Och sen så äter du och sen så fortsätter du.
Jag trodde det bara hade med min dåliga karaktär.
Nej, att du, ja, det har, men då är det är svårare att stå emot än med sälta tydligen.
Uh-huh.
Så att man, det är det där med att jag tillåter mig att äta chips, men jag måste ju inte äta upp hela påsen.
Mm.
Sluta eller begränsa, ta en liten påse. Jag har ju till och med gjort så här att jag köper småpåsar, för jag har så dålig karaktär att de tar en sån här 30 grams påse då, inte som en tiondel av en stor påse. Och den tar slut liksom.
Men jag har fått det berätta för mig, jag vet inte om det stämmer nu, men chips per se, alltså själva chips, det är väl, jag har fått det förklarat att det är liksom som en järncocktail, alltså det är nästan omotståndigt hur det är komponerat med salt och sött och fett och allting, att den har allting bara för att lura hjärnan, du kan inte sluta äta.
Ja, inte, det är inte, utan det är en kombination, något är bra, det är ju bra, alltså det innehåller ju mer energi än rent socker, det är ju fett också, så det är liksom, så det är väldigt väldigt energirikt. Livet är en dosfråga, har jag sagt förut, jag säger det igen, livet är en dosfråga, så äter du lite lagom så är det alldeles utmärkt, men det är just det att man har svårt att sluta. Men sen så kommer man tillbaka till andra gamla fysiologiska fenomen, alltså sockersuget, det kan ju inte vara något bra. Alltså det var ju fantastiskt bra förstås för 100 000 år sedan.
Annars om hade du kanske inte suttit här idag.
Nej, om du hittar ett getingbo med honung eller med sockerarter, då ät för fasen så för allt vad tygen håller, för att lägga på dig så du klarar dig. Då var det ju en skillnad mellan liv och död.
Mm.
Så att det blev något gott av godo, att det här söta energirikt och att man äter av det. Det är ur en evolutionsperspektiv, så är det ganska självklart.
Mm.
Men nu problemet är ju att vi har ju återigen nu väldigt mycket mat här, men vi har ju på armlängds avstånd, så har vi ju stort sett allting vi vill ha.
Mm.
Och det är det där tillfället, att det är för lätt. Och då blir det en krock mellan vad som är bra för oss och vad som vi har vuxit upp med skulle vara bra i ett äldre evolutionsperspektiv. Mm.
Och sista frågan till din sommar och resan och ämnesomsättning. Vad var det första du åt när du fick äta?
Ja, det var faktiskt ganska tråkigt. Det var torrt. Det var, nej, inte torrt. Det var ris kokt i saltvatten. Vanligt saltat vatten.
Uh-huh.
Rent ris. Och det var så gott.
Det är en sån här magsjukekul.
Ja, just det. Det var så fantastiskt gott. Jag har inte känt någon sälta. Alltså, det var ju sot och salt. Vi hade ju en eld som gjorde upp. Men vi hade ju väldigt lite. Vi fångade några fiskar som vi skulle dela på 11 personer. Så att det vart ju... Alltså, jag åt ju mindre på de där 2 veckorna än det, vad man kan lägga på en halv hårdmacka. Men att ett vanligt ris utan smak med salt kunde vara så gott. Sen så åt jag lite kokta grönsaker. Jag trodde jag skulle, vilket det här var ju smart, för att man kan riskera tarmvred om man går på för hårt. Det var några som gick, vi åt i den ordningen. Först lite frukt, sen ris, sen kokta grönsaker. Och sen kom det fram pommes frites, men då hade man ätit ganska mycket.
Jag förstår. Så att för att sammanfatta det här då, får vi göra som Dr. Mikael säger. Lev i doser.
Ja, just det. Tänk på.
Njut av allt, men i små doser.
Ja. Det du äter sällan är sällan ett problem.
Du nämnde tidigare om sköldkörteln.
Ja.
Kan du inte bara berätta lite mer?
Jo, det är ju den som styr till stor del ämnesomsättningen. Producerat hormon, trypsin. Det finns lite olika former. Och det är en folksjukdom, och det är väldigt vanligt underfunktion. Och den kan föreställa nästan vad som helst. Kvinnor är det överrepresenterat att man har en underfunktion. Man kan alltså få en väldig massa olika symptom. Men... allt ifrån mentala, psykiska, väldigt, som gör att man är väldigt långsam, till risigt hår, till låg temperatur, till svullnad, till oerhört mycket depressioner och såna här saker. Men så det är ungefär tomgångsmunstycket på våra celler, och då menar jag alla celler i kroppen, hela kroppen. Och det styrs via sköldkörteln då, vilken nivå ska vi ligga på. Och så det är väldigt, väldigt centralt vad det gäller ämnesomsättningen. Och reglerar den ner, då förbrukar man ju mindre energi.
Så man går upp i vikt?
Så man går upp i vikt.
Okay.
Både därför att man förbränner mindre, och för att man samlar på sig vätska, och för att man blir mindre aktiv. Mm. Så det finns en, och det där är någonting man ständigt måste vara väldigt alert på som läkare. Därför att det kan ta vilka symptom som helst. Jag har själv haft en patient som jag nästan, folk kommer inte tro mig om jag, men jag kan berätta historien.
Ja, gärna.
Världens lägsta hemoglobinvärde på 12.
Det säger mig i sig ingenting.
Det är, men... du, är alltså, du har mindre än en tiondel, du har en halv liter blod ungefär, om du ska räkna antalet röda blodkroppar jämfört med vad vi har.
Okay.
Så vi har 5 liter, och då skulle en tiondel av detta susade runt, och så mycket vätska. Och kom först in som en gynekologisk blödning. Och det var att hon hade sköra slemhinnor, och hennes 13-årige son hade ringt in efter 18 månader. Mamman hade alltså förlorat jobbet, varit inom psykiatrin, varit sjukskriven. Allt det här, det är en lång historia. Allt det här, och benmärgen producerar inte liksom blodkroppar. Allting reglerades ner. Hon hade inte 0 i tyroxin, hon hade 0,00. För
så kroppen, det är som någon nödbroms?
Alltså den gick knappt runt. Hon hade puls på 30 och en kroppstemperatur på 35 grader. Och allting berodde på att hon hade underfunktion som lätt kunde justeras. Det tog lite tid, det ska det göra när det är så här extremt. Det kallas för myxödemkoma. Men vi började behandla henne som en blödning. Hon kom ju in genom, med blåljus genom dörren. Jag kommer ihåg den, en av de patienterna, jag har skrivit en artikel om det där. Men en av de patienterna jag kommer ihåg så oerhört väl. För jag vet, när jag tittar på henne så såg jag två, vi brukar kalla det halspulsådern, eller venerna på halsen, för rep, om den är väldigt fyllda, som man kan se på sångare till exempel. Att den blir, och det hade hon. Och det rimmar ju inte alls med någon som blöder. Det ska inte finnas några.
Nej.
Utan det, vad är det här? Det stämmer ju inte. Och sen så fick vi börja nysta i det där innan. Och det tog några, ett par timmar innan vi kom på bara liksom att det här är en helt annan historia. Och det var en underfunktion. Det här var den mest extrema form då.
Men kan en sån patient komma tillbaka till en normal vardag?
Ja, jag träffade henne. En kom ett halvår efteråt då. Helt normal, jobbade som vanligt.
Fantastiskt.
Och jag kände inte, jag har ingen aning vem det var. Ja, hej, det är Karin. Vem är du? Hon har liksom gått ner 30 kilo och var helt normal.
Oj,
och fullständigt normal. Uh-huh. Och käkade en liten dos av Levaxin.
Men du, vilka är de vanligaste varningsklockorna då? För att man kanske ska hjälpa sin läkare tillsammans på vägen på det här då?
Ja, alltså det, man måste, det kan väl säga så här. Är du kvinna mellan 20-40 års ålder och har ospecifika symptom så ska det tas T3, T4, TSH som det heter då.
Okay.
Blodprov på alla.
Ja.
Alla. Ja. Bara för, som uteslutningsdiagnos. Men därifrån till... det finns inget symptom som inte har presenterats vid en underfunktion.
Mm.
Så att det gäller ju bara liksom att tänka tanken, komma på det. Mm.
Tack! Men då fortsätter vi till nästa ämne.
Ja, så gärna.
Och om jag inte helt felinformerad så är du ganska upphungen på ämnet hår och naglar.
Ja, precis. Vi har ju haft det ganska nyligen på Nyhetsmorgon. Det är ju vi lägger ju miljarders kronor på hårvård. Allt att få mer hår eller få mindre hår eller få andra naglar eller försöka förändra oss. Och det finns ju en fantastisk historia om håret och det sätt vi förhåller oss till det.
Berätta, men du,
ja, man kan ju först kan man ju fundera vad man ska ha det till. Alltså om det var kallt och man vill ha en päls.
Mm.
Men någon gång för väldigt, väldigt, väldigt länge sedan så försvann den här pälsen. Men vi behöll det på ögonbrynen. Ögonfransar, det kan man tänka sig. Det håller smuts borta, skyddar ögat.
Är det
ögat.
Som svettband nästan?
Så ja, lite eller? Så. Ja, så det kan funka. Det kan ha en skäl. Även i näshåret silar ju damm. Så att det kan också funka. Hår på huvudet skyddar ju mot lite sol uppifrån.
Mm.
Vad ska man med hår?
Men jag måste fråga dig en sak då. För det har jag noterat på min egen utveckling. När man blir äldre,
ja.
Nu är jag inte lastgammal på något sätt. Men hår på örat, varför är det för funktion?
Ja, den är lika svårlös som cancerns gåta. Varför växer det hår i öronen?
Ja, men det finns ju ingen bättre fråga än dig i alla fall.
Nej, det är ett felslut. Det är när evolutionen
det finns inget syfte.
Nej, det gör det inte, utan det proppar mest igen. Så att, men det finns väldigt mycket myter som vi ska ta vad det gäller håret. Det vill säga att ta till exempel att om man rakar sig mycket så kommer det tillbaka ännu mer. Så låt det bli och sådär. Det är fel. Så är det inte.
Det. Ja.
Och det glädjer särskilt många kvinnor. Som har frågat mig det där som har mustasch.
Mm.
Och man skäms lite för det där och en del har mycket och en del har lite och man kan, men vågar inte raka sig kanske för att man har tror att det ska komma igen mer och så det.
Mm.
Och det gör det inte. Sen så får man ju se ut precis som man vill, det var en sen sak. Men håret är någonting vi verkligen vill jobba med på väldigt många olika sätt.
Men om vi tar det där med skäggväxt då till exempel, för jag kommer ihåg själv när man var tonåring och började få de här fjun och så vidare, väldigt mjuka hårstrån.
Ja.
Så börjar man ju raka sig kanske lite innan man egentligen behövde, men det var ju lite spännande.
Ja.
Och sen så får man ju, nu är det ju ganska vast, så att det har ingenting med att man rakar sig.
Nej, det har med hormonella förändringar, du kommer in i puberteten och det är helt andra förutsättningar.
Ja, jag fattar.
Men det är ju spännande hur ett historiskt perspektiv, hur det har betytt och hur vi har tolkat det olika. Buddhistiska munkar och nunnor rakar sig av respekt för, nu säger jag Gud, men ni vet ju inte om Gud finns, så säger den högre makt. Och sådär. Och sikerna gör precis samma sak. De samlar på allting överhuvudtaget. Var lite röstigt här. som just överhuvudtaget av respekt för samma högre makt.
Mm.
Och då har man ju den ena tar bort och den andra, de får aldrig klippa sig då.
Nej.
Och sen har du ju ortodoxa judar som samlar på hår framför, de har ju lockar också av respekt för Gud. Så, mm. har man, så att det har en symbolisk effekt. Var det Jeanne d'Arc man klippte håret av, hon var korthårig och det, man, hon var väl, fick väl hängdes eller vart hon giljotinerad kanske hon var.
Därför att hon var ju lite av en upprorsmakare.
Ja, just det, och var korthårig, det fick man inte vara. Och hade kvinnor som var otrogna på förr i tiden ska jag väl säga, klippte man håret av. Och så att det har ju haft en väldig, allt den här, det är vansinnigt förstås, men en väldigt, väldigt kraftig symbolisk betydelse håret. Så att, så är det där. Och det hänger kvar. Det finns inga patienter som är så följsamma som patienter med hårproblem eller som med håravfall. Säger man till en överviktig diabetespatient, åh, så svårt att hålla reglerna, jag slarvar lite med medicineringen och blodtrycksmedicineringen är inte så bra och sånt där. Men har du ordinerat någonting till en patient med en hårproblematik, den följer den. Då är compliance...
Som lagen.
Ja. Så att det vittnar ju väldigt mycket om den stora betydelsen av hår då. Mm.
Har du jag vet inte om du vet någonting om det här, men en uppfattning som jag har. Om man tittar, jag har ju barn som är går i lågstadiet. Jäkligt mycket lös.
Ja.
Och det går bara runt.
Ja.
Jag kommer inte ihåg själv när jag gick. Det var ju den åldern att det var precis på samma sätt. Men det går runt hela tiden.
Ja, det,
vad
ja,
gör man? Ja, och varför är det mer nu än vad det varit historiskt?
Det vet jag inte att det är. Det har nu hållit. Det beror på hur mycket man ser på det där.
Men ja.
Man måste ju behandla det och man måste behandla alla. Och det sprider ju sig via kuddar och mössor. De trivs ju i hårbotten verkligen. Ja. Sådär, det gör de ju. Men sen så kanske vi kan gå in lite på hårets fysiologi. Det är ju lite så här att de patienter vi har, de unga patienter, det är ju unga tjejer som har väldigt långt hår. Mm. Och då är det naturligt att man tappar 100-150 hårstrån av de 100 000 som vi har. Och då tappar man dem och så tycker man att när man börjar komma in i puberteten så blir det där väldigt mycket och det stoppar upp i avloppet. Man tror att man ska bli av med allting.
Mm.
Och i de flesta fall så har det där med hormoner att göra och att det hämtar sig. Sen har man en av de väldigt vanliga tillstånden som heter alopecia areata, fläckvis hårbortfall. Och det är så likna, det är nästan som vitiligo, det faller bort och vi kan inte göra någonting åt det där. Och det var ju delvis upphov till trenden att man på 80-90-talet var många idrottare. Håkan Södergren, hockeyspelare.
Ja, men det var precis, han satte väl ett ansikte på den.
Och rakar sig, för då syns ju inte fläckarna liksom.
Nej.
Sådär. Så att återigen vittnar om hur stor betydelse det har.
En annan fråga med hår och ärftlighet.
Ja.
För jag vet inte om det stämmer överhuvudtaget. Men det är så att man ska titta på morfar eller farfar vad nu var.
Ja, det ska man.
Det och sen, är det sant?
Ja, alltså så här är det. Det finns en ärftlig komponent. Det som händer är att hårroten blir extra känslig för en testosteronvariant som vi har.
Uh-huh.
Och då tillbakabildas de där hårsäckarna. Och det är det där typiska, det man har vikar eller flikar beroende på vad man kallar det. Och det är det här det ärftliga. Och det kan man se. Och sen så vet jag att det var några studier som visade att det är på mödernet det sitter. Det vill säga att det är mammans hår. Det är därifrån generna kommer. Det sitter på... men de kommer via mamman och sen skulle det vara... Nu har det visat sig att det inte är så där heller.
Nej.
Man vet att det finns en ganska uttalad genetik. Men man vet inte var det sitter. Som gör att man får det här typiska.
Mm.
Som är så väldigt svårt. Det kräver ju behandling hela tiden för att man ska stoppa upp det.
Mm.
Och kunna hindra det och få behålla håret. Egentligen, nu är också väldigt kategoriskt. Principiellt sett så är det ju för de som vill ha hår tillbaka så är det hårtransplantation som gäller.
Det är det som gäller.
Det är egentligen
så det finns ju sådana här medel man kan ha för att stimulera. Men det
är mycket, mycket måttlig effekt av dem.
Ja.
Men som sagt, det är ju väldigt mycket pengar i det här förstås.
Mm. Så och det, jag har förstått att det är ganska omfattande ingrepp, är inte det?
Ja, det är ju en operation. Du transplanterar ju.
Du flyttar från en del av kroppen till någon annan.
Ja, oftast från nacken till längre fram.
Okay.
Och gör man det skickligt på ett bra sätt så kan det bli ganska fina resultat.
Mm.
Det måste man säga. Mm. Men det är ju en stor grej att göra.
Men vad har du för förhållningssätt till ditt eget hår?
Ja, jag har ganska... Mina föräldrar... Jag har tittat på mina föräldrar slut, ja. Självklart. Och de var långhåriga och inte tunnhåriga och inte något typiska. Så här, och det gäller mina morföräldrar, mina farföräldrar. Det var hår överallt. utom i ansiktet. Skäggväxt kan jag inte ha. Jag får tofsar så ser ut. Det ser för jävligt ut.
Hade du det i Panama?
Ja, det kan du lita på att jag hade.
Oh, jäklar.
Ja, det ser förskräckligt ut. Det kommer som vita tussar så här. Det ser ut som man verkligen är brist till sånt. Det ser ut som jag skör bjugg i ansiktet. Men det var ju bara nu några kortare veckor. Annars så växer ju håret ungefär säg en centimeter i månaden.
Mm.
Lite snabbare för unga och lite långsammare. Så att det där kan man ju... sköta på väldigt många olika sätt alltså. Men det kommer inte växa så jättemycket fortare för att du klipper ofta, eller det finns någon som rakar hår, barn till exempel, för att de ska få kraftigare hår, och det är
ingen bra knep.
Nej.
Blir det tunnare ju längre vi lever överlag?
Ja, det finns åldersförändringar som gör att det blir inte så tjockt och det blir inte så tätt i skalpen.
Växer håret lika snabbt över hela kroppen?
Alltså det växer i en månad ungefär på kroppen, så sen stannar det av, men då växer det ungefär samma hastighet.
Ja.
Men det växer fortare på huvudet och det växer fortare.
Det slutar inte växa.
Nej, och det växer fortare om man flyttar till Florida.
Jaha, ja, och varför
det,
då?
Det vet man inte. Om det är med fuktigheten
något
och värmen
ut,
eller i luften eller i solen eller så. Och det finns väl känt från mycket framstående hårforskare som har just dragit och kollat på sig själv och sina barn. Och det stämmer.
Så det är därför alla pensionärer i USA gillar att flytta till Florida.
Ja, de brukar ju färga håret blått dessutom. Och så. Men jag har ju gjort det där en gång i min enfald. Jag är ju rätt så fåfäng av mig.
Det menar du inte?
Jo. Och så tänkte jag att men blond, jag är ju blåögd. Jag har ju råttfärgat hår egentligen.
Uh-huh.
Så jag tänkte en lite blondare ska jag väl vara i alla fall. Så jag köpte en sån här med en luva. Och satt och petade och sen klätte jag på vätesuperoxid, sånt vi gör rent H2O2-formen. Väteperoxid, vi kan använda det i operation för att göra rent sår och sånt.
Mm.
Och det är det man använder av.
Är det så här Brigitte Nilsson, alltså kritvitt?
Ja, det vart gult.
Aha.
Jag satt där, det var ju på en lördagkväll, jag satt med glas vin och tänkte att det här blir nog bra. Och sen tänkte jag efter ett tag, fan vad varmt det blev i huvudet. Jag hade någon folie, apropå foliehatt.
Så
satt jag där och sen tänkte jag, men det här blir inte så bra. Så det vart väl, alltså gult, jag såg ut som en kantarell verkligen, exakt, och det vart ju inte bättre när jag badade i poolen som jag själv har byggt, utan då vart jag grön istället för klor reagerade.
Ja.
Så att jag gick igenom många olika färger, det gör man en gång i livet, sen inte mer. Jag kom till jobbet och jag kommer ihåg också speciellt hur det fanns ingen förståelse. Det var en undersköterska som kom fram till mig och så tittade hon på mig och sa, vad fult det blev.
Tack.
Ska du ha.
Men du har inte provat att permanenta då? För det har ju varit väldigt poppis.
Nej, ingen permanent. Utan jag nöjer mig med men det är någon lite slingen. Men det är något år sedan nu sedan jag gjorde det.
Du nämnde inledningsvis här att du har lite myter om hår. Det är ju jättenyfiken på. Vad är de vanligaste myterna? Eller?
En väldigt vanlig fråga är, kan mitt hår bli grått eller vitt av stress?
Och vad är det enkla svaret på det då?
Ja, det kan det. Och det kan alltså bli väldigt dåligt och det kan bli grått och det kan gå fort. Och det kan gå, om inte över en natt så kan det gå på några veckor. Vi ser det till exempel vid svåra infektionssjukdomar, respiratorpatienter på IVA eller stress och annan eller svår sjukdom, så kan det gå väldigt fort. Och det är nog hormonellt betingat, men det kan gå fort. Så den myten stämmer, att det kan det. Sen har vi ju det här med rödhåriga. Och det fick man ju lära sig som ung narkosläkare att ha, vi ska ju ha respekt för alla patienter, men rödhåriga brukar det vara besvärligt. De somnar inte som de ska och de vaknar inte som de ska. Och så undrar man, men då kan ju vissa sådana här saker kan ju bli självuppfyllande profetier då.
Mm.
Men min uppfattning är att det stämmer absolut.
Va?
Det är Absolut, ingen tvekan. De kanske, jag tror inte det finns vetenskapligt stöd för att de kräver mer narkosmedel. Men det finns oerhört många historier om hur de vaknar oroligare.
Okay.
Och liksom lite aggressiva och inte lika kontaktbara. Nu har vi så fina narkosmedel så att för en lång historia kort så kan man söva med kontinuerligt. Istället för att ge en dos så sätter vi en infart och ger ett dropp som pågår med en ultrakort effekt. Så du har ett läkemedel som kanske bara sitter i några sekunder.
Mm.
Men det pågår ju hela tiden.
Okay.
Så när du stänger av så vaknar patienten.
Ja, 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 ja.
Då vaknar rödhåriga oroligare påtagligt.
För jag har ju fått berätta, jag vet inte om det stämmer, men jag har snappat upp någon gång där att rödhåriga har många gånger hetare temperament.
Ja, men som sagt, det tror jag inte finns vetenskapligt stöd för.
Nej.
Sen så har vi det också det här med att folk tror då att håret växer efter, man får känslan att det växer efter döden. Och i principiellt sett så är det ju, cellerna är ju döda när de kommer av hårstrået, man har ju ingen känsla i håret och sådär. Men nej, det är att den döde blir intorkad och man kan få den känslan av att hår och naglar då växer efter döden, men så är inte fallet.
Men ska vi prata lite om det, för nu nämner du här naglar.
Ja, naglar produceras ju det också. Det finns ju i Matrix heter det här anlaget som ger naglar. Och de växer ju också de lite olika fort. De växer, tånaglar växer ju långsammare än på händerna. Och det tar väl ungefär ett år för en tånagel att helt bytas ut. Så får man ett blåmärke, eller en blånagel ska jag säga då. Så tar den ett år innan den är borta. Och kanske ett halvår på... Och man kan avläsa väldigt mycket. Men det kan...
Nej, för det var det jag tänkte fråga dig om. För jag likställer det lite med tarotkort. Och det är kanske bra för vissa. Men att man kan se på naglarna lite hälsan. Till exempel, har man en halvmåne, har man vita fläckar. Att det kanske skulle ha brist på vitaminer och så vidare.
Ja,
kan man utläsa någonting av sin hälsa genom att titta på naglarna?
Ja.
Vad häftigt, det hade jag ingen aning om. Jag trodde det var lite hokus pokus.
Nej, det finns trumpinnenaglar som gör vid obstruktiv lungsjukdom, och det finns speciella tecken vid psoriasis, och det finns kalkstörningar. När jag var med Robinson fick jag, inte nu den här senaste, jag har inte sett ännu, för jag var 2 veckor totalt svält. Kommer nog att visa sig, men jag ser det inte ännu. Men då var jag borta i 7 veckor och hade väldigt lite kalk.
Mm.
Och det har varit ett tydligt streck rakt över.
Det är streck. Och den här lilla månen som kan komma längst in.
Ja.
Nu vet jag inte om jag kan se den här lite dunkelbelysning här. Men vad är det för något? Vad säger den?
Nej, det är en tillväxtzon bara.
Ja. Och de här vita fläckarna man kan få på naglarna, vad kan det?
Det kan stå för många olika saker. Så det får man titta på specifikt hur det ser ut. Men det som jag tänkte också säga, det är alltså ur ett kriminologiskt perspektiv, och så är hår oerhört intressant. Mm-hmm. Det är ju en färdskrivare av vad man har stoppat i sig. Så att det finns ju många, och det håller sig alltså i rumstemperatur. Kan du mäta om någon har blivit förgiftad i decennier efteråt.
Så det är som att borra i djuphavsisen?
Ungefär så.
Vad häftigt.
Ja, och det finns många fall där man kan se, nej, den här patienten har använt marijuana, den har använt morfinpreparat. Och så vidare.
Mm.
Och man har alkohol och sådana saker långt efter, så man kan säga, men det här stämmer inte, det, utan det har varit på ett speciellt vis.
Fascinerande.
Och, ja, så att det hår kan ge rätt mycket information.
Cool. Tack för det. Stort tack alla lyssnare, och framförallt till dig Dr. Mikael för det här första avsnittet.
Tack så själv. Det var lite lagom, jag tyckte det kändes lagom långt. Så här. Livet är ju en dosfråga.
Ja, men eller hur? Och kom ihåg nu alla lyssnare, gör precis som Dr. Mikael ordinerar. Det som vi gör sällan är sällan ett problem. Så att njuta av livet, men i doser.